Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Relationer dör om inget gör.
Ja.
Fanns det en bok som hette en gång till?
Läste du den?
Nej.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmål.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden.
I den 85:e matchminuten, Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och det är tradition att gästen får presentera sig så att vi sätter alla möjliga uttal och allting här. Nu är det inte så svårt, men du ska få göra det i alla fall.
Spännande. Ja, ja, men vad roligt att vara med.
Ja.
Precis, och vem är jag då? Vad är jag för rackare? Jo, men jag heter Fredrik Holster.
Ja, har vi några mellannamn för dig förresten?
Ja, alltså man har ju ett härligt mellannamn i Karl Mikael då.
Det är
väldigt gå som vet om.
Ja.
Men det har man.
Mm. Ålder på dig?
Nu idag har jag blivit 35 år.
Mm. Vad har du för relation till din ålder?
Men jag tror att jag har en väldigt bra relation, ärligt talat. Jag har alltid velat bli äldre. Faktiskt. Jag vill bli gammal alltså. Jag har inga problem med det där. Jag är en av de här människorna som blir visare med åldern. Jag behöver min ålder, förstår du vad jag menar?
Ja.
Jag är inte bra ung. Jag är bättre äldre.
Ja, jag uppskattar att höra det. Det här hoppas jag vi får liksom komma tillbaka till. Smeknamn?
Nej, det är fint. Jag har blivit kallad Holster mitt efternamn hela mitt liv.
Ja.
Där vissa fast man vet om man, jag spelar ju fotboll själv nu i division 5.
Mm. Vad heter laget?
Råby.
Mm.
Nej, men 480 år idag i år.
Ja.
Otroligt.
Det...
Nej, men så då, och där vet jag att vissa inte ens vet vad jag heter i förnamn typ.
Nej. Du alltså, det finns fotbollssammanhang där du är bortglömd.
Typ.
Ja.
Det är härligt.
Jag kan ju säga det att ganska länge, alltså nu byter man ju lösenord ganska ofta. Vi tvingas ju göra det, speciellt nu när vi är en liksom större organisation nu på tidningen när vi hör till Bonnier. Men länge så levde det ju kvar på ST att många lösenord till våra olika pressinlag och sånt här, det var ju Kung Holster.
Mm. Ja, det är fantastiskt.
Ja, det levde ett tag.
Ja, jag gillar det.
Ja, men till vår faktaruta då, vad käkar du till frukost?
Jag är en av de här människorna som har ätit samma frukost i en jäkla herrans år. Alltså jag är väldigt enkel när det kommer till frukost. Det är ju liksom smörgås, två stycken helst va. Och sen så är jag väl någon som alternerar, antingen blir det mycket skinka. Men jag har även perioder när jag tar kaviar och ost på. Det är rätt fint. Ja. Och sen så är det ju mycket yoghurt, har blivit en del kvarg. Ja, nej men lite så va.
Ja. Det är fint.
Mycket mjölk fortfarande, för skita frugan. Man ska tydligen inte dricka så jävla mycket mjölk, säger hon.
Varför då?
Jag vet inte fan.
Nej.
Men det gör jag.
Hon motiverar inte.
Nej, hon tycker att när hon läser någonstans sådär att ja, men fan, skit i mjölken nu.
Ja, då blir du motvalls och kör. Då dricker du mer mjölk bara.
Yes. Standard. Ja. Nej, men så lite där ser det ut. Det är ganska vanlig frukost, tror jag. Ingen grötperson, har aldrig varit grötperson. Ingen liksom bacon och den skit. Nej. Utan det vanliga smörgåsar. Du har lite yoghurt, lite fil kanske. Lyxar till med flingor ibland. Och sen är man good to go. Sen får man inte glömma, cirka en timme efter frukosten måste jag få en Celsius Nocco eller något annat. Jag är inte sponsrad, kanske Cleaning.
Mm. Du är inte sponsrad, men öppnar gärna för samarbeten.
Ja, men en gång i tiden var jag faktiskt sponsrad av en sån här rackare, men det var på den gamla goda tiden.
Ja.
Nu har man inte fått någon köpa. Men nej då, så att, men det måste jag ha i mig också, för då annars överlever man inte. Men nej. En om dagen.
Ja, det är inte kaffe alltså.
Nej, jag har aldrig fattat mig på det där.
Nej.
Men det är också för att jag förmodligen haft en för dålig bryggare hemma.
Mm. Ja, men...
De säger ju det, det är en jävla skillnad på bryggare och bryggare.
Ja, du får komma till ST-huset på en ful kaffe sen.
Okej, ja, det är fint.
När du är i stan. Men hur ser familjen ut?
Jo, men den har ju vuxit på sig. Mm. Jag har ju en fruga, samma rackare sen jag, ja, hela mitt liv egentligen. Jenny, hon har hängt med sen ruta ett, dag ett, sen vi var 16 år typ. Så att vi har ju liksom i long gone. Till detta då så har det tillkommit två tjejer. En Kelly som är 5 år och en Chloe som är 2 år. Hade samma due date i april. Svinläskigt. Så men det var tur att det inte blev. Så de fyller i april båda två, typ 2 dagar emellan. Så nej, men det är väl det som har hänt familjemässigt.
Ja, bra jobbat. Mm. Hade du någon idol under karriären? Förebild?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Det var väl det man hade. Det började väldigt tidigt med att jag tyckte Francesco Totti var en otrolig spelare. Mm. Fantastisk spelare. Sen hade han ju givetvis vissa saker i något EM där mot Danmark som kanske inte var så himla populärt. Mm. Men jag menar, han tilltalade mig på något sätt. Han spelade 10. Gjorde någon så här sjuka mål, liksom chippa mycket och var jävligt fin. Sen så övergick det från Francesco Totti till Ronaldinho. Och egentligen så hade jag Ronaldinho. Alltså jag älskade bara hans profil. Så kreativ, så liksom glad i fotboll bara. Bara njuter av livet. Så att det var Ronaldinho jag hade egentligen, ja, så länge jag kan komma ihåg. Mm. Sen vet jag inte vad som hände. Sen så typ tappar man lite det där.
Ja,
det är så.
Det växer väl ifrån. Kanske när man formar sig själv också.
Jag tror det, kanske. Men idol är viktiga.
Ja, kan det vara. Men laster, har du några sådana?
Nej, du. Det tror jag väl inte. Nej. Allting som händer i livet, det händer i livet. Och sen så liksom formas man utifrån det. Man får liksom ta tankeställare och liksom så där fundera på vad händer här liksom. Givetvis så har man gjort mindre bra saker, men jag tror det är ingenting liksom som sådär.
Mm. Vad lyssnar du på?
Nej, men jag har ju fastnat, precis som det började vid 2000, runt 2008 där med Swedish House Mafias One. Mm. Så jag fastnat i housen, alltså jag kommer aldrig därifrån. Jag har lyssnat på house ända sedan den dagen. Den jävla låten kom när vi körde från Solna ut i Väsby United för att träna. Mm. Med Magnus Eriksson och David Fällman och company, Daniel Sundgren. Otroligt gäng. I min lilla, vad fasen var det för märke jag hade på bilen? Suzuki Liana, otrolig bil. Och då kom den här rackarns låten sen dess, jag är helt frälst alltså. Så att, nej, men jag är, men det är det som har hänt, att jag har gått från den mer Swedish House Mafias kanske sound och lite mer kommersiell kanske, till jag är nere i den djupa änden av poolen, alltså deep end of the pool. Ja, mycket deep, mycket house, till viss del techno antar jag, beroende på vem du frågar. Skulle jag fråga dig så skulle du tro att det är rave. Men du vet, det beror på lite hur insatt man är. Men nej, men det är house, väldigt sådär energistark musik på den vänster. Ganska monoton, men ändå riktigt nice.
Musikkarriären kommer vi få fråga dig om också, så kommer dit. Den höll ändå på.
Ja, vad fan, hade jag inte flyttat från Sundsvall så hade jag säkert hade den blivit ännu större säkert. Ja. Alltså inom situationstänken, gud, ännu större. Men det har i alla fall varit någonting. För att det som hände var att jag fick en fråga, men det kanske kommer sen. Men det var ju lite för festivaler och skit där som skedde sig på grund av att jag flyttade. Men annars hade jag kanske hållit på med det mer.
Festivaler runt Sundsvall?
Ja. Alltså det var ju, blev lite hype.
Berätta det nu.
Nej, men grejen, det var ju så här, jag hade tur i timingen där, i trenden. Att jag var ju relativt tidig med den typen av musik. Swedish House Mafia, David Guetta och allt det här, Avicii liksom. Det var ju för fan helt plötsligt, från att man lyssnade på Metallica så var det liksom house. Och så kanske jag hade gjort det i 2 år. Och så kom det ju då personer som ägde klubbar i Sundsvall. Och även någon som skulle ha lite festivaler och frågade, men du, vad fasen, det här finns ju ingen som är så uppdaterad som du är. För det var mest där som var frågan. Mm. Det handlar om att lite uppdaterad och veta liksom varför ska någon komma hit och lyssna på musik. Då måste man ha bra musik utifrån festivalens då nisch. Men då så var jag typ en vecka ifrån att flytta till Azerbaijan eller vad det var. Ja. Så det blev inget. Men annars så hade man vet det. Jag tänker på det ibland faktiskt.
Du gör det?
Ja, jag gör det ibland. För att även fast när jag inte spelade fotboll i... Alltså jag hade ju lite... Jag vet inte om alla vet det, men... under tiden jag spelade fotboll i Sundsvall så hade jag ju en typ klubb jag basade över en gång i månaden i Sundsvall. Ja. Mm. Och den så körde vi ju, det var ju house liksom i en typ källare på en italiensk restaurang, kommer inte ihåg namnet nu. Svinskön ägare, otroligt god mat. Så han lät mig basa det där. Och sen körde jag även på, vad hette
var
det stället?
Var det typ Invito?
Kanske faktiskt, det, ja. I källaren så fanns det var rosa väggar och älghorn typ. Riktigt nice, riktigt nice. Och fantastiskt ställe. Men sen även på, nu kommer inte jag ihåg vad hette stället som, där typ de yngre personerna gick på torget där.
Det här borde jag kunna, eller är det det som är Invito? Det här är ju den minst bevandrade personen i Sundsvall.
Men jag kommer inte heller ihåg. Jag vet att Pontus Silverback, han jobbade på ett ställe som extra knäxar innan han blev proffs. Och där så, då fixade han in mig som Didi där. Och sen så blev det att jag var där också några gånger i månaden. Men hur som helst så var det en superrolig grej. Och den hade nog kunnat blivit någonting. Men som så mycket i livet så, du vet vad som händer. Sen så är jag sån här person som jag märkt att jag har väldigt mycket idéer. Alltså min grej i livet, att ha idéer, vara kreativ. Men oftast när man har någonting så är det svårt. Det är ganska svårt att ta sig för saker om man gör saker själv. Nummer ett är det tråkigt om fan jag gör saker själv. Nummer två så behöver man liksom energin och dragkraften av någon. Så att jag frågade ju typ varenda problem jag hade. Ej, vi kör en DJ-grej. Och ingen var intresserad. Mm. Så då blev det typ att det drog ut sanden bara. Men det var kul som fan.
Ja.
Träffade mycket människor. Som...
Jo, det var ju liksom... det här är ju ingen nytta av Kevin Walker förstås. Men det fanns ändå en musiktradition i Giffarna sådär. Det var... Ja, jag tror vi gjorde en hel... fotbollsbilaga med typ tema på det där. Jag vet inte, det var Olander som också höll på med musik och typ Dibba.
Ja, Dibba och sen så, jag vet inte om kommer ihåg, det fanns en Patrik, vad heter han? Pekka, du vet. Kommer ihåg Pekka?
Det var väl Patrik Rikaman.
Ja, exakt, han. Ja. Så han är ju, han, jag vet inte, tror jag fortfarande håller på. Så vi hade typ en studio hos Rikaman. Sen så vi kommer ihåg, jag och Kevin, vi så här, vi satt på bussar och försökte typ remixa hans låtar. Han hade ju redan då så mycket med bra musik på sin laptop som ingen visste om. Mm. Så han var ju, alltså han är ju grym liksom. Men då satt vi och försökte så här, fan, ska vi försöka göra det här på något sätt. Så att, nej, vi hade en liten grej där. Absolut.
Ja. Han var väl en jäkel på att dansa också. Och så tog han in barfota skorna till till laget.
Ja, vilken grej det där blev. Bra tanke. Jag vet inte fasen, folk går inte benhinnorna hörde.
Ja. Ja, de försvann de där. Jag har inte sett dem sen dess, tror jag.
Nej. Mm. Det var en bra grej, men det funkade inte, tror jag.
Nej.
På den vänster.
Vi sidospårade lite från den här faktarutan. Det tycker jag är bra att man gör också. Men om vi bara får kasta oss in i, vad håller du på med nu för tiden?
Ja, precis. Vad fasen gör man? Jag gör väl nog ganska mycket. Nummer ett, givetvis så har jag ju ett jobb där. Jag jobbar på HSB. Mm. Och där är jag väl någon slags kundansvarig key account manager där. Alltså bostadsrättsföreningarnas styrelse är min kund i Sörmland, kan man säga. Så vi alla avtalsansvarig, tjänster och allt möjligt som HSB kan förmedla liksom, gör jag mot styrelsen, våran kund. Så det är typ det jag gör. Så jag har ramlat in i fastighetsbranschen på den vänster. Vad gör jag mer? Jag har i 3 års tid coachat ungdomar, nej 4 års tid blir det ju, i Bissarnas U19 och U17, Nyköpings Biss alltså. Nu så tar jag en paus bara för att det är svårt med familjesituationen. Barnen växer och knakar och man måste vara hemma mer. Men det var fantastiskt. Alltså vilken grej det var att vara ledare, tränare, rådgivare. Där har man ju enormt mycket att ge till. I och med att man vet precis vad som krävs. Och framförallt utifrån vilka misstag man själv gjorde och hur man var utifrån kontra vad man behöver göra. Så där har vi en... men det gör vi något väldigt bra tycker jag, Nyköpingsbis.
Har du ambitioner så där inom fotbollen? För du har väl också startat upp något projekt utanför förenings paraplyet.
Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men det är så här att jag hade nog alla vet att jag har lite hybris, men jag tror att människor mår bra av hybris, ärligt talat. Fler borde ha hybris. Det kan ni som lyssnar ta med hur som helst. Jag tror att man måste som tränare, som coach, som ledare, så har man 2 delar minst. Och den ena delen där hur du planerar liksom utifrån ett spelsystem du vill spela. Hur får du det laget du har att spela det sättet du behöver spela utifrån. Och hur får du ut max av alla spelare och vinna matchen. Okay? Jag var ju med i ungdomslagen, vilket då har man ett annat forum. Det vill säga att Det gäller bara att utveckla spelare så att de kommer, alltså att de blir proffs helt enkelt. Det var mitt mål. Under de tre åren jag var tränare, så att säga på heltid, så fick vi upp i snitt 5 spelare från juniorlagen till seniorlaget och division 1. Så jag har väl något slags rekord här. Mm. Så jag tror att någonting gör vi bra. Men där vi kommer in är att många, många, många tränare idag är extremt duktiga, skickliga in strategiska utifrån hur man tränar. Men det som många, jag tror att nyckeln och hemligheten är i hur du behandlar spelare, hur du kommunicerar med spelare och hur du säljer in olika moment i en fotbollskarriär. Och där tror jag att en fotbollsspelare som kommer från en elitperspektiv kan medföra mycket. Så där någonstans tror jag att jag hade kunnat, om jag velat, gå relativt långt som en tränare. Men jag vet också vad som krävs för att nå hela vägen inom fotbollsbranschen. Jag är faktiskt inte beredd att lägga ner det jobbet igen.
Mm.
Dels så gäller det att flytta förmodligen varannat år. För att kanske var tredje år om man har tur.
Mm.
Men varannat år kanske till och med varje år. Till olika ställen i Norden, Sverige, ja, var det nu kan vara. Och jag är inte där liksom. Jag har gjort en resa en gång. Jag kommer att det tar för mycket energi. Den liksom kärleken har jag inte riktigt.
Mm.
Och därav så ingen tränare blir av mig. Jag kommer vara här i Nyköping och stötta spelare förmodligen för alltid i olika frågor. Jag får ju liksom spelare skicka sms till mig, fråga lite hit och dit. Vi brukar träffa vissa spelare och ge dem tips och tricks i hur man ska tänka. Och det viktigaste för mig när jag tränar och jag leder är att det man tar med sig från sin egen karriär, vad man har sett och vad man ser idag, det är ju den här klassiska talangen som tror att man är så jävla bra. Men det spelar ingen roll, för i långa loppet, om du inte är jobbet, så är det kört.
Mm.
För då kommer någon att springa under.
Mm.
Och där tycker jag att man ser den största liksom, nu på dagens ungdomar, är att de som är bäst, de måste man ligga på hårdast. Få dem att förstå att det finns ingen genvägar. Det är bara att kötta på. De som ligger längre ifrån, det spelar ingen roll om man ligger inför just nu. Det är ett maraton, oavsett vad folk säger. Det är bara att kötta på. Och där kommer man in med mycket kompetens och mycket utifrån sin egen karriär. Som liksom, jag var ju usel på att förstå där. Och även fast jag hade tränare så sa han till mig, 10 år sa han till mig. Mm. Varför jobbar du inte hårdare? Jag fick inte in det i huvudet. Okay? Det var liksom att jag var ganska relativt bekväm fotbollsspelare. Men så är det ju. Så är det. Sån var jag liksom. Men det försöker jag i alla fall få spelare att förstå nu. Att det finns ingen som är bekväm. Om du är bekväm, då kan du sluta. Jag brukar faktiskt vara så hårt. Om du inte vill göra jobbet, sluta. Gör något annat. Börja jobba, plugga. Gör något annat.
Mm.
Och då brukar faktiskt pulletten trilla ner. Jag kanske är hård, men jag är inte hård. Jag är rättvis. Tro mig. De kommer tacka mig ändå.
Men liksom, med tanke på att du säger ju själv det. Pulletten trillade inte ner för dig så. Vad gäller Nej. Det där? Hur hade man kunnat nå fram till dig?
Ja, precis. Och det är det här som man själv har analyserat lite.
Mm.
För att alla individer har ju en bana i kommunikation där man liksom köper där du säger. Va? Då det är det som är hemligheten. Hur kommunicerar du? Framförallt säljer du in till en spelare vad den bör göra? Du kan inte säga till mig. Du måste göra så här nu. Ja, vad menar du? Jag var en sån spelare. Jag var nog ganska jobbig att du var tvungen att övertyga mig.
Mm.
Och jag hade de bästa tränare jag haft har också varit de bästa tränare utifrån deras egna karriärer. Och det är ju Sören Åkerby, fantastisk tränare.
Mm.
Mikael Stara hade jag i Väsby, otroligt bra tränare. Och sen även hade jag Aserodin Valentic. Vet inte jag om du vet vem det är. Så håller jag på att säga. Men han var tränare i Syriska, låg han 5 år före utifrån hur han såg på hur fotboll ska spelas och hur framförallt han behandlade oss.
Mm.
Han var stenhård alltså. Men han var rättvis. Det fanns liksom, alltså han var fantastisk. Det är nog den enda tränaren som har lyckats komma fram till mig enda vägen in och fått mig att göra mitt liksom, yttersta hela tiden, vilket låter superkonstigt.
Mm.
Men det är fotbollsspelare som just var där, vet vad jag menar. Ja, en fantastisk tränare som kommer att ha en jättebra karriär. Jag kan ju inte riktigt beskriva vad han gjorde, men någonting. Han lyckades sälja in hela sitt koncept på ett så bra sätt så att man gjorde precis vad han sa. Och jag tror att det är där man behöver göra som bra tränare. Lite så.
Mm. Ja, han har ju redan... när BP klättrade upp i förra vändan där från division 1 och rätt upp i Allsvenskan så var det ju... Det var ju han och Olof Mellberg som hade det.
Mm.
För den som inte känner till honom då. De andra tror jag är... Ja. Mer välbekanta för allmänheten.
Ja. Sen så var han ganska osvensk också. Jag gillar ju det. Jag tycker att det är lite så här... han var väldigt rak på sak. Kunde säga liksom vad som var bra och som var dåligt. Liksom inte knyta in saker så mycket. Mm. Väldigt... Alltså han passade mig perfekt. Och det var också den bästa säsongen jag gjort. Det var när vi kom fyra med syriska. Det är absolut den bästa fotbollssäsongen jag någonsin gjort. Lite så. Mm. Så att... nej, men det är... ja, lite så. Men annars, vad gör jag mer? Jo, men jag har ju ett eget bolag också då. Utöver det här. Och då är egentligen någonting som vi har gjort. Alltså vi har bedrivit ett koncept i 3,5 år. Mm. Och det är egentligen inom skadeförebyggande träning. För vi ser idag, eller jag har ju känt hela min karriär, att man jobbar för lite med skadeförebyggande träning. Och det är ett extremt liksom borttappat koncept, eller tyvärr. För att folk förknippar skadeförebyggande träning med styrketräning, vilket är helt fel. Idag så räcker det med de utifrån de senaste, vad ska man kalla det, FIFA senaste undersökningar, forskning, så räcker det med att köra i ungefär 10 minuter per pass för seniorlag med rätt övningar utifrån rätt alltså del av säsongen. Så man gör en viss sak på försäsongen och under säsongen. Och hela den här forskningen finns hos FIFA. Mm. Och den egentligen har vi kokat ihop, och under 3 års tid har vi vridit ihop den till en produkt som vi då förser ledare, spelare och klubbar med. I digitalt format givetvis. Vi har ju en app då. Mm. Så att, och vi har kört där och företaget har haft igång ett halvår ungefär. Mm. Och vi får ju aha-upplevelser när vi träffar klubbar, lag och mycket föräldrar, va? Som liksom har trott att, ja men vadå, jag gör ju utfallssteg på måndagar. Och så kör vi lite stretching på tisdagar i princip. Eller så kommer Hasse på onsdagar. Så kör vi 45 minuter bål. Ja, helt fel. Det här är orsaken till att vi fortfarande har så mycket muskelskador i Sverige. Vi tränar fel. Vi var och träffade Allsvenskan och Superettans fysios, så att säga. Och då var det en fysio av alla som visste hur mycket man behövde köra för att till exempel stärka en baksida. Mm. Och där alltså mellan 500-800 reps på 6-8 veckor. Okej, det är nästan 100 reps i veckan. Annars ger det ingenting. Kör du 10 stycken, men det här är, nu går vi in på detalj. Men jag vill bara beskriva. Mm. Det här är orsaken till att vi fortfarande har så mycket muskelskador. Det är att det finns, vi måste komma in och stötta lag, framförallt spelare, i sin skadeförebyggande träning när det är så enkelt då med appar och så vidare. Mm. Så det är jag också. Mm. Så då har vi samarbete med många lag i Sverige idag. Vi har allt från Division 4 upp till, ja vad har vi nu? Jag tror Superettan är det lag som högst upp i serien.
Och då liksom att vilket lag stöttar, är det då?
Vi stöttar i alla åldrar. Mm. Mellan 13 och seniorlag. Men det som är ju att, ja, det är ju ett jobb att göra här, för det är en ny tanke som bör födas i en förening. Det vill säga att den här kulturen är att skador, framförallt, det är muskelskador vi pratar om, fotbollets stukning och så vidare. Den här kulturen är att skador, muskelskador, det tillhör fotboll, det tillhör idrott, är fel. Det är helt fel. Och det är där som så, om några år så kommer det liksom, det här var en ny norm, för det kommer finnas otroligt bra verktyg för tränare, framförallt spelare, att ta ansvar för sin karriär. Och vi är först med det. Mm. Vad gör vi mer? Ja, det är väl det jag gör, tror jag. Sen ja. Så idag så är jag i farten i att måla om mitt hus.
Ja.
Från rött, vitt till svart.
Till svart?
Ja. Ja. Jajamän. Det är kolsvart. Nej då. Men det är lite mattsvart. Så att det är väl det jag gör. Men så ser min vardag ut.
Ja.
Och stay on the pitch är givet någonting jag gör på fritiden.
Ja, det är företaget det.
Mm. Yes.
Yes.
Ja, just det, stay on the pitch. Vi kanske inte sa vad det heter. Gud.
Nej, men nu så.
In the description, så att säga.
Nu har du fått en bra reklamspot här. Utan att betala för det. Ja. Yes. Men, ja men, det då. Är det något som du ser att du i framtiden försörjer dig på?
Jag hoppas ju det. Mm. Framförallt så är det någonting man brinner för. Alltså det är HSB fantastisk arbetsgivare. Liksom en arbetsgivare som tog in mig också utifrån att lära mig fastighetsbranschen. Men, ärligt talat, min inre motivation, ni som vet vad motivation är, du vet också vad motivation är, vad det handlar om. Min inre motivation handlar om, det är sport alltså. Det är så, jag kan inte ljuga. Så att absolut i en distant future liksom, så hoppas jag kunna förse varenda spelare i Sverige med den här appen så att ingen blir skadad, ingen är skadad längre. Mm. Givet det där liksom någon slags, ja det var superkul.
Mm. Du driver det tillsammans med någon form av fysio, va?
Ja.
För det är inte, Patrik, det är inte din... Du kommer med elitfotbollsbakgrunden, han kommer med fysiobakgrunden då, eller?
Ja, exakt. Så. Mm. Så han har ju hela sitt liv hållit på med det här. Och framförallt det är ju han som har hittat den här... för det, vad det handlar om, att man måste vara uppdaterad hela tiden och läsa de senaste rapporterna. Inte för att liksom... liksom så, men Sveriges fotbollsförbund och liksom alla distriktsförbundens utbildningar är superbra, men det gäller att få ledare, spelare, klubbar att använda det som finns materialet och sen så hålla materialet uppdaterat. Och det är lite där också, liksom, vi har ett litet problem. Men nej, men så att absolut, han är grym. Han har blivit tillfrågad om massa möjliga möjligheter inom fotbollens värld, men han har också en situation som jag med familj och så vidare, vilket gör att man måste också välja och vraka lite vad man gör. Det är ju mycket, nu vet alla som lyssnar oss, och du vet ju också, med fotbollens värld så är det mycket far och flänga. Mm. Det är lite sådär leva resväska livet gott och ont. Mm. Men så det är vi som håller där. Han är riktigt proffs alltså. Mm.
Jag vill kasta mig på lite din karriär, spelarkarriär. Det som var, kasta oss på dåtiden. Men jag skulle liksom vilja höra egentligen vad du liksom kom ifrån. Att om man tittar på dig så här som ungdomsspelare, vad var det som började att liksom forma ditt sätt och din spelstil? För du var ju ändå, jag skulle vilja säga att du ändå var ganska unik.
Ja, alltså det egentligen så, jag tror faktiskt ärligt talat att det inte var svårare än så, att min idol på den tiden när jag var ung, alltså Ronaldinho, och typ, det här kanske låter super så här, om jag får använda ordet cringe, får man göra det längre? Jag vet inte, men jag gör det ändå.
Det är okej, du börjar bli gammal, du kan använda det.
Back in the days så fanns det en reklam som, vad fan, var det Jogga Bonito var det, va?
Ja.
Och det var Davids, det var Ronaldinho, det var typ 2004 kanske. Och liksom så här, shit, vad kan de göra med bollen? Det här var ju liksom, om man ska vara helt ärlig, tiden, det var innan YouTube typ liksom, innan jag hade en iPhone. Det var liksom så här, vad gör de? Och på den vägen var det. Och sen så liksom formade någonstans den här glädjen till den där bollen, min spelartyp. Och jag försökte spela fotboll bara genom att ha roligt. Och det är väl på ett sätt också det som gjorde att jag bara gjorde det jag tyckte var kul också. jag kunde springa 5 matcher i sträck om jag hade bollen. Men jag var inte så bra alltså, defensivt. Alltså, jag var usel. Alltså. Och lite så, det var ju det som formade mig faktiskt. Jag ville ha roligt, njuta av liksom, möjligheten att spela fotboll. Bara liksom, hela den delen. Och det var Ronaldinho faktiskt, jag måste säga det. Nikes reklamer och allt det där. Mm. Så där någonstans formade mig. Och jag var ju med... men på den tiden var man så tidigt, så jag kommer ihåg när jag var på Gotia Cupen en gång när jag spelade Häcken. Då fick jag gå upp på någon scen där framför på Heden, och så fick jag göra en massa tricks, för det är ingen som kunde tricks då.
Nej.
Så lite på den vägen var det. Jag var nog ganska tidig med den här, alla de här grejerna man kunde göra, kan göra nu idag som en självklarhet. Liksom. Idag kan ju för fan vems alla gör de här grejerna, men back in the day så var det verkligen så att shit, vad är det här? Ja, och det var lite kul.
Då var det som att du skulle kunna passa på en cirkus i princip.
Ja, men typ. Man tyckte så. Men, och sen så var det givetvis lite roligt att folk bara så här, gud, du kan ju någonting som jag aldrig sett förut. Mm. Bara för att man var lite nyfiken i att vad kan man göra.
Mm.
Så att, nej, men det är ju där som präglade min, vad ska man säga, fotboll. Men sen så också blev man ju äldre. Så sen när jag tror jag var 20, kan jag vara 27 eller? 20, ja, någonstans 27. Då var man ju, jag var inte så himla, jag har aldrig varit bra på att jobba hårt. Men när man blev äldre så det blev ju ännu sämre. Så att jag i Assyriska och Åtterberg, då fick jag ju spela lite längre bak i planen. Så jag spelade ju någon slags speluppbyggnad där som sexa kan man säga.
Mm.
Någon slags liksom så här, ja, jag tappade aldrig bollen typ. Det var väl det tränarna sa.
Mm.
Men liksom inte någon jättekvalitet annars, men du vet, det funkar.
Mm. Men liksom miljön så där runt fotbollen när du växte upp, hur var det?
Nej, jag var en riktig ensamvarg alltså, när jag växte upp. Mm. Jag spelade fotboll varje dag från jag var 7 år tills jag var 17, varje dag själv. Jag tog med en liten boll till skolan, jonglerade upp och ner för trappor, frågade polare om de ville med. Men jag märker, alltså, ju mer man har analyserat det där i Sverige, så är att det är få som förstår vad man måste göra för att bli proffs.
Mm.
Och ärligt talat så är det som krävs. Du måste träna varje dag. Mm. Och om du har en och en halv träning, en och en halv timmes träning, så måste du träna 3 timmar till på något sätt. Ha en boll vid fötterna. Gå ut på din baksida, gå ner på gården, gör någonting. Och det ska vara, det är så det var för mig. Och det var ingenting jag tänkte så här att nu gör jag det här för jag vill bli bra. Nej, jag tyckte det var så jäkla roligt. Mm. Vi hade liksom många ungar här i Nyköping som vi gick ut och spelade egentligen hela tiden. Då hade vi inga mål, utan vi bara körde den som kunde tunnla flest gånger. Och liksom sådana grejer. Så vi hade ju, alltså vi spelade fotboll hela tiden alltså. Mm. Och då överdriver jag inte. Jag kommer typ inte ihåg, jag bara spelade fotboll i mitt liv. Mm. Men det gav ju resultat också. Sen så var ju, jag har ju varit med i varenda, alla landslag och sådär. Och när man var 15-16 år så var jag nog, det var jag, Rasmus Elm, typ. Det var väl vi som var bäst i Sverige. Kanske de bästa i Norden. Mm. Det var Niklas Bentner också i Danmark. Men vi fick ju alltid de här priserna med, allt möjligt. Så att jag var nog rätt bra när jag var ung.
Mm.
Men det här, jag älskade bara att spela fotboll. Jag hade boll vid min sida hela tiden.
Mm. Och liksom kärnan i drivkraften, det var bara glädje på något sätt.
Yes, exakt. Mm. Jag tyckte det är någonting med det där. Och sen så är det också fotbollen en extremt kreativ sport. Och jag märker ju mer, när man lär känna sig själv så är jag nog en ganska kreativ person. Och det är någonstans där det går hand i hand också.
Mm.
Sen så ska man säga också att när man är ung, när fotboll handlar mycket om liksom den här kreativiteten. Men sen så går man upp i ett seniorlag, så är det ju väldigt svårt att behålla det där. Mm. För det handlar ju om så mycket mer. Så jag tappade det där faktiskt. När jag gick till Häcken i början där, så var det, du vet, på den tiden, det var 2006. Liksom, alltså fantastiska spelare i laget. Men du vet, jag spelade en fotboll som man spelade på stranden i Brasilien. Och så kom jag till Hisingen där man spelade fotboll som man gjorde på grus på 80-talet. Mm. Det var bara ut med bollen på ytterback. Tjongar den så långt du kan. Har vi tur träffar vi Hasse Berggren på bröstet. Ut på kanten, inlägg, vi kanske. Alltså det var så dålig fotboll. Jag ska vara helt ärlig. Katastrof. När man nu ser tillbaka.
Ja.
Det gjorde också, det dödade min kreativitet helt. Det var extremt dålig tid för mig.
För jag tycker jag har läst det också, att du mådde rätt dåligt ett tag där i... Där
ja, alltså det var ju katastrof. Tänk så här.
Hur gammal var du när du kom dit förresten? Förlåt.
Ja, men jag var 17 år då.
17, ja.
Så tänk ett scenario. Vi kan ta... Vilket lag som är, men det kanske inte är ett exempel, men ett fotbollslag. Jag kan bara tänka nu ur min position som tränare, som jag sitter i styrelsen också i Nyköpings. Jag sitter i, ja, hur som helst. Du tar in en 17-åring som flyttar 45 mil från sin familj, från sitt hem, från allt. Du sätter han i en lägenhet utan att berätta någonting om något. Ingen uppföljning. Hur går det? Hur mår du? Hur går skolan? Ingenting. Visst, jag förstår att det här var länge sedan, och mycket har ju förändrats. Mycket har ju förändrats, så mycket blev bättre. Mm. Men ärligt talat, deras behandling, deras liksom, hur de hanterar den här situationen, det kan du inte lägga på en 17-åring. Det är omöjligt. Mm. Det är helt omöjligt. Det måste ligga i föreningens intresse. Så ärligt talat, det är så dåligt. Jag skulle aldrig göra så om jag hade den positionen som Häcken hade då. Nu har Häcken säkert blivit supermycket bättre. Häcken liksom utifrån ett A-lag och deras juniorverksamhet är fantastisk. Det finns inget att snacka om, men det var ju katastrof. Alltså. Och framförallt deras liksom, hur de var. Det var ju ingen som pratade med någon heller. Mm. Det var ju så här, nu, du vill bara träna nu. Spela mot Terry Lucci som spelar A-landslaget, så kommer jag från Nyköpings BIS. Mm. Alltså förstår ni? Det är liksom, det är det här också som är intressant, som jag är helt säker på att klubbar idag är bättre på. Men man måste förstå att det finns alltid orsaker till att det kanske går sämre för en ung spelare. Det händer saker, och det här, jag är helt övertygad om att bra klubbar som är framgångsrika i sin ungdomsverksamhet är bättre på att samla upp och fånga upp och framförallt lösa.
Mm.
Och så har vi klubbar som aldrig får fram spelare. Och det här är orsaken, tror jag, mycket att man inte förstår hur man måste ta hand om individen. Så att nej, det var ingen bra tid. Ärligt talat, det var slöseri.
Mm.
Jag tror jag var där i 2,5 år. Slöseri med tid. Jag blev inte bättre än någonting. Jag blev förmodligen sämre på vad det. Men så hade jag så jäkla tur alltså. För att vi i en Svenska Cupen-match så mötte vi Väsby United.
Mm.
Och då fick jag hoppa in. Och jag spelar precis som vanligt. Jag kan bara spela på ett sätt. Jag är kreativ, tar bollen, dribblar. Försöker göra lite sköna grejer, skjuter lite. Och alla liksom, om jag får kalla dem gubbar i Häcken, tyckte det var kaos för det var inte effektivt. Ja, men lägg ut bollen på kanten och in i boxen. Du vet, den här klassiken. Fast göteborgska liksom.
Ja.
Men så, Mikael Stade var ju tränare då i Väsby och sa så här, men vad fan är det här? Den här killen kan ju faktiskt spela fotboll. Väsby vann också den matchen med 3-0. Mm. De spelade ut totalt. Och då så sa han, men du får inte spela så mycket i Häcken. Jag bara, nej, inte någonting. Jag sa, men vad fan, kom till oss. Vi spelar i samma serie då. Häcken spelar Superettan och Väsby också. Och så 2 månader senare så bara sa jag till Häcken, nej, men nu drar jag ifrån. Det här funkar inte. Då sa de okej. Okay. Och sen så på den vägen.
Det var ingen som höll hårt i dig den dagen liksom?
Nej. Alltså, så... nej, absolut inte.
Men hur var du där då i liksom det... den tuffa tiden? Jag menar, senare har du ju varit ganska utåtagerande och verbal och så här, men gjorde du något väsen av dig då när du var ung? Nej. Och hamnade i det där?
Alltså det man, absolut inte. Det som man ska ha också, kulturen har ändrats enormt mycket, vilket är bra.
Ja.
Kulturen förr i tiden och hur liksom vad man hade för miljö i ett omklädningsrum i seniorlag förr. Det var ju hemskt alltså. Det var kattast.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Katastrof. Du vet... man förstod inte begreppet lag överhuvudtaget, utan liksom att man var livrädd om sin plats. Man hade liksom ingen, sen så det ligger ofta på ledarens ansvar, absolut. Så att jag kan väl inte säga, det var ingen bra tid. Ingen tog hand om varandra, alla bara tänkte på sig själva. Många var ju i liksom, höll på att sluta, många var över 30. Så nej, det var ingen bra plats överhuvudtaget. Men liksom jag mådde, alltså grejen är att jag vet inte. Alltså det som är med mig också, jag anpassar mig till allt.
Mm.
Alltså jag kan spela var som helst, hur som helst. Jag anpassar mig bara. Men det är väl där fotbollen har format sig. Liksom. Men jag hade faktiskt, under många år tänkte jag så här att det där var ett extremt dumt beslut att gå till Häcken. För ja, min fotbollskarriär. För där tappade jag 2 år. Och i fotbollens, liksom, hur den fungerar, så har du inte råd att tappa 2 år. Jag hade nog kunnat bli ganska bra i fotboll, men tappar du 2 år, då, det går inte. Det går inte. Det var fel beslut och jag var där för länge. Klubben tog inte sitt liksom... Agent hade också tog inte sitt ansvar överhuvudtaget. Liksom.
Lärde du dig något av det då?
Ja, absolut. Hur mycket som helst. Mm. Jättemycket. Och det är framförallt... Det jag absolut använder det mest till, det är ju någonting som jag har gjort hela livet, kommer göra. Det är ju motivation.
Ja.
Jag menar, vi mötte dem sen 2 år sen. Vad blir det? 3-4 år senare med Väsby, med Sundsvall. Jag gjorde mål i båda matcherna. Jag gjorde 1-0 målet där borta mot dem, som vi vann med 1-0. Och hemma vann vi med... Nej, hemma kanske blev 2-2. Jag kommer inte ihåg. Jag gjorde 1-0 där. Det är motivation bara. Jag bara, vi ska visa dem liksom, och så vidare.
Mm.
Och det är där... Om man kan skapa... Om en spelare, person, människa kan skapa den typen av kraft utifrån ett dåligt eller negativt eller sämre ställe, då har man ju lyckats vända det till något bra.
Mm.
Och jag tror att det är någonting jag absolut lärde mig från fotbollskarriären också. Så det är det som är så häftigt nu med. För jag brukar prata ibland med min chef på sådär. Vad fan, fotboll. Ibland så ångrar man sådär. Man skulle ha satsat lite mer på den andra delen av världen. Det vill säga liksom att jobba lite. För att man hade kunnat göra grejer. Liksom. Låt säga, du ska bara veta på det att jag har fotbollen som inte du förstår. Och lite så är det.
Mm.
För man kan hantera vissa saker på ett lite djupare plan och ett mer effektivt plan om man har varit med om mycket sådär, från med den här pressen och så att säga då, och det här med att prestera varje dag som vad det handlar om egentligen. Målmedvetenheten framförallt, nyfikenhet. Så nej, lite så. Nej, men så att nu vet jag inte varför vi kom in på det här, men så från Häcken till Väsby. Och ja, på den vägen var det. Jag hade tur att vi fick en otroligt bra tränare i Mikael Stare. Vi körde från att gå och köra typ 2 timmar träningar. Vad sa du?
Otroligt spelarmaterial också.
Ja, otroligt bra spelarmaterial. Men på den tiden, vet, ja, fy fan, det var riktigt bra spelare. Och framförallt så spelade alla samma. Alltså de hade en filosofi att du får inte... Vi var ju först i Sverige, ärligt talat. Mm. Det här var innan Värnamo. Tidigare så när det blev vinspark så tjongade ju målvakten iväg i bollen. Jag lovar, 100% av gångerna. Ja, det är helt sjukt. Det är 100%. Du rullar inte ut bollen en enda gång. Och Väsby var ju tvärtom. Där fick man ju inte slå en långboll.
Mm.
Vilket var perfekt för mig.
Och det var Micke Stari som kommenderade det liksom.
Ja, och då sa han. Och vi tränade också helt annorlunda än vad jag var van vid. För att de hade som filosofi i Väsby då. Med att man hade korta men intensiva träningar. Mm. Så kanske en timme och en kvart. Men det var 100% i en timme och en kvart.
Mm.
Och sen gick du på gymmet efter till exempel. Vilket passade mig också helt perfekt. Så att nej, där liksom fick jag ju en superutveckling. Ju.
Mm.
Och sen så till Sundsvall. Som också var fantastiskt tid. Det finns inte så mycket att prata om där. Ju. Det var ju otroligt bra. Sen liksom avslutet hade ju aldrig, det hade ju aldrig hänt idag.
Mm.
Men du vet, man är på en... man är ju som man är. Jag var ju extremt omogen på den tiden. Men det är härligt också.
Ja.
Jag menar, vad fan? Man behöver inte ångra det. Men lite så.
Ja. Men alltså... Bara för att jag sa där liksom Väsby, ja. Otroligt namnstarkt. Kan man bara få namedroppa namn som du spelade med där? Alltså? För du nämnde ju själv för Mange Eriksson. Du måste ju ha haft... Ja, Mutumba måste ha varit där en tiden typ.
Ja, Martin Mutumba också.
Nej, han var precis, ja, det stämmer.
Martin Mutumba, han var riktig superstar ju. Admir Katovic, vet inte om det var, han var riktigt bra spelare. Ja, och helt otroligt.
Och Jagnebröderna.
Mm. Sen hade vi Niklas, vad hette han målvakten som gick till Norrköping sen? Nu kommer jag inte ihåg, han heter Niklas i målet i alla fall. Ja, men sen så efter, det var ju innan 90-erna kom upp då, med David Fällman, Magne Eriksson, Daniel Sundgren, Kristoffer Eriksson, Niklas Maripo, ni som vet vem det är, han var ju, det är den största talang jag någonsin sett. Han spelade i Superettan från start när han var 16 år.
Mm.
Helt otroligt. Förmodligen så var han bara född i Felan, för hade han varit född i Italien så hade han typ vunnit Champions League. Men lite så, det är lite för mycket kamp i Sverige liksom. Hur som helst, var det mer?
Ja, bra var de i alla fall.
Vi hade en Omar Idari också, för de som vet Omar Idari var. Han spelade ju ändå i Djurgården och sådär.
Han spelade i Giffarna också.
Ja, jäklar,
ja, både han och Maripo.
Ja. Det stämmer ju fan. Mm. Han var också otroligt bra. Nej, men så var det, vi hade ju superbra lag. Och det som var så himla härligt är att, och det är där man tar med sig också nu när man är ledare, det är att det handlar om att samla ett individer som... Man spelar en fotboll utifrån vad vi har för material. Ju.
Mm.
Och på den tiden, alltså, vi visste ju inte ens hur man slog dem bara. Vi var liksom runt 20 år gamla och kom typ 8 i Superettan.
Mm.
Och liksom rullade ut. Om man ska vara helt ärlig, det var så... Vi var ju svinkaxiga och jävligt omogna på den tiden. Så det var på den tiden i Norrköping och höll på att åka ut. Och vi trillade boll, spelade ut dem helt och de spelade i Allsvenskan. Och alla var ju gamla, riktigt bra gamla spelare, men de hade ingen chans. Alltså. Så vi var helt otroligt bra där. Men så hade jag många bra spelare.
Giffarna kom ju där då. Mitt i säsongen 2010. Kan du berätta storyn bakom övergången? Hur gick det till?
Ja, egentligen så var det väl att vi hade ju spelat mot Sundsvall då i några år.
Mm.
Jag hade faktiskt redan, alltså jag hade ju mött dem i Häcken och gjort bra matcher redan då. Så jag antar att det fanns något så att man kanske hade koll redan då. Men att, nej, sen var det ju Åkerby där, vi mötte dem och så gick det väl bra när vi spelade. Och jag spelade på den tiden, spelade jag väl någon slags åtta roll på mitten. Liksom man var ju tunn och fräsch och man kunde springa box till box mycket. Så att, nej, men det var väl inga konstigheter. Och sen, det var en period när jag hade ett utgående kontrakt. Så det var ju mycket snack. Liksom det gick ganska bra. Jag fick spela tia då. Jag och Magnus Eriksson, han spelade forward.
Mm.
Och gjorde det jävligt bra. Och sen så en dag så ringde Dotson mig bara.
Mm.
Legenden. Så sa han bara, men fan, kom upp till Sundsvall, kan jag visa dig bara stan och lite sådär tanke med allting för att träffa. Så jag bara, fan absolut, det är svinbra. Så jag åkte dit, träffade Sundsvall och ärligt talat så var det ju från att gå från Väsby det var liksom, vi bytte om i en barack liksom i Upplands Väsby. Alltså utifrån förutsättningarna så gjorde ju Väsby någonting helt otroligt. För att komma till Sundsvall då, så det var ju för Häcken också på den tiden. På den tiden det var också i baracker. Det var ingen jävla liksom omklädningsrum flashigt. Så att komma till Sundsvall då var ju komma till, jag var ju proffs på riktigt liksom.
Mm.
Vad är det här? Värsta arenan, fin stad. Sjukt bra lag, för jag hade ju mötts, liksom spelat mot varandra. Så för mig, det var ju liksom no-brainer. Det var bara att åka dit och köta på. Men jag fick jättebra intryck av allihopa, av alla. Så det var enkelt val, extremt
ja.
Enkelt val.
Ja.
Och det är också en av de få gångerna i min karriär jag använt magkänslan. Det alltså kändes rätt. Det ja. Jag har egentligen gjort två gånger. Det var till Väsby United och Sundsvall.
Vad var det som kändes så rätt? Det var bara i magen.
Yes, och det är ju framförallt, jag måste säga att Dotson var, han var en jävligt bra säljare. Också liksom skön person, men sen fick jag ju träffa Åkerby också som ju liksom fantastisk karriär, vet vad han pratar om. Så att det var ju, man fick jättebra intryck.
Vilka är dina starkaste minnen idag från tiden i Sundsvall?
Det är många alltså. Nummer ett, om man ska vara helt ärlig, någonting som jag aldrig tappat, det är ju laget vi hade, alltså alla bra människor det var där. Tommy Naurin, jag menar Emil Forsberg, Aris Gurason, Kevin Walker, Robin Lundström, Padib, alltså vilka legender, David Myrestam. Alltså alla är fantastiska människor framförallt. Alltså de är helt otroliga, och det där tror jag, ärligt talat, det gjorde de någonting riktigt bra när de värvade back in the days, för det var bra, alltså riktigt bra, vettiga personer. Mm. Vilket gjorde att vi fick ihop en riktig familj. Och det var ju där som var så nice. Sen så också ska man inte, om man ska vara helt ärlig, så var ju, vi hade tur att många hemmamatcher var på fredagar. Så att vi lyckades vinna, och då gick man ut, vet, kanske fester att vi hade vunnit och så. Och det var jätteviktigt.
Ja.
Det kanske låter oseriöst, men sånt där är superviktigt för att bygga lagmoralen. Vilket, jag har jättebra minne. Jag vet inte att säga, det är dels utanför planen. Hur vi liksom lyckades skapa en familj. För vi umgicks 24-7.
Mm.
Men på planen så är det ju... gud, jag har många bra minnen. Men när vi gick upp där... Jag kommer aldrig glömma när vi gick upp Allsvenskan mot Jönköping borta. När vi väntade på att Ängelholm... Om Ängelholm skulle vinna mot Hammarby. Eller om Hammarby skulle vinna mot Ängelholm. Det var ju helt sjukt. Hammarby höll på att åka ut Superettan. Tänker det.
Mm.
Riktigt sjukt. Men det är ju dels där. Sen hade jag ju många situationer där nu när man tittar tillbaka känns det nästan lite alltså det känns helt sjukt att man gjorde en del mål och sådär, och en del faktiskt grejer som inte, jag ska vara helt ärlig, jag ser inte det i fotboll idag, jag har inte sett det, jag ser inte det i fotboll, så jag hade nog, jag mådde nog jäkligt bra i stunderna när det gick bra för mig, så absolut.
Är det, och fans grejer som du gjorde eller grejer som ni gjorde?
Dels som vi gjorde, men ärligt talat så jag gjorde de här. Jag tittar ibland på, det kommer upp med YouTube sådana här highlights-videos, och de här Rabona-kickarna när jag gjorde en jävla rainbow-flicka över någon i Örebro. Mm. Jag ser inte det idag.
Nej.
Och det är sånt där som jag tänker så här, ja men fan, någonting gjorde man ju. Alla tror att Martin Matumba bara gjorde det. Nej, det fanns två som gjorde i Sverige.
Ja.
Det var Martin Matumba och Fredrik Holst.
Ja.
Och du vet, för jag menar, så att det är lite sånt där, man har ju lite så här, ja men fan. Det var ändå, det där tycker jag är härligt, för det står någonstans för, det stod någonstans för vilken fotbollsspelare jag egentligen ville vara.
Mm.
Att den här fria, glada spelen.
Ja, alltså, för på något sätt sådär, även om du inte har haft den största spelarkarriären meritmässigt, så har du ju satt någon form av stamp här. Du har ju gjort ett avtryck i Sundsvall. Liksom, du har Kung Holster på SD Sportens gamla lösenord. Vi har bytt dem då, så jag får påminna om det.
Dåligt, men, vi byter tillbaka nu.
Ja, vi löser det. Nej, men alltså, du har ändå gjort någon form av avtryck då. Vad betyder det för dig?
Ja, men det är ju superkul ju. Ja. Men det var ju en bra, det var en bra period, en bra plats. Jag liksom, pratar med Jenny ofta liksom att så här i efterhand när man har bott, jag tror vi har bott i så här 7 städer, 8 städer. Mm. Men Sundsvall är en av de absolut bästa städerna jag har bott på. Det är Stockholm och Sundsvall som har fastnat i mina hjärtan liksom, utifrån städer så där ju. Det var ju helt otroligt. Allting finns på samma ställe. Människor är snälla. Det är så bra ju. Så att det är inte konstigt egentligen, för att det är ju så här. Så här efterhand, mår man bra och saker och ting rullar på, ja då är det ju så att det funkar bra också utifrån vilket jobb man än har.
Mm.
Så att nej, men det var ju väldigt, och liksom jag kommer bra överens med fansen och allt det här. Så att det var en väldigt bra tid.
Mm. Men du berättade det här, ni brukade gå ut efter segrarna på fredagsmatcherna. Yes. Det där tror jag inte, det gör de ju inte idag. Gör de fel idag?
Ja, helt ärligt. Man behöver inte gå ut och dricka 25 öl. Det är inte det det handlar om. Samlas, fira tillsammans. För att allting som stärker den här lagmoralen, det är så jäkla viktigt. Förr i tiden, alltså på våran tid, så hade vi så starka ledare i vår lag. Det var ju Tommy Naurin och Ari Skularsson och de här som var så starka ledare i att nu gör vi så här. Och alla bara så här, absolut, det är klart vi gör det. Mm. Så liksom att vi kanske träffades i klubbstugan och käkade någonting. Sen så liksom gick vi vidare, tog någon bira. Men på den tiden kunde vi ju dricka, då kunde man ju ta några liksom. Mm. Det var inga problem med det. Men att jag tror att det är superviktigt att fira segrar. För man får aldrig ta framgång som någonting, vad ska man kalla det? För, alltså någonting som man bara tar för givet. Man måste fira segrar mer än vad du deppar när du torskar. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det är någonting också som spelare är extremt dåliga på. Man tränar bara hela veckan och så möter vi någon lag. Det här tar vi för givet. Vi möter, jag kommer aldrig ihåg på den tiden när vi mötte Öster. Mm. Vann med typ 5-0, vilket är så här idag helt sjukt egentligen, hur överlägsna vi var. Och så liksom att, men på den tiden, vi tog ingenting för givet. Mm. Alla bara så, fan vad gött, vi hade kämpat stenhårt ju. För att det är ju liksom jättemycket förberedelse på försäsong och innan match och så vidare. Ja, då firar vi den jävla segern. Lika, och förmodligen mer än vad vi grubblade när vi torskade. Mm. För vi visste att det var bra. Så jag tror att det var ett vinnande koncept, helt klart. Så jag tycker absolut att de ska fundera på. Det är jätteviktigt det där. Sen vet inte jag hur lagdynamiken ser ut idag. Är det fler från Sundsvall? Och så vidare. Så då, det var ju där som var grejen också utifrån vår situation, var ju att det var ju så många som utanför Sundsvall då. Mm. Vilket gjorde att vi var ju tvungna också så här efterhand att ha den. Men den kom, det bästa var att det kom ju, ja, naturligt, om du förstår vad jag menar. Mm. För vi trivs så bra tillsammans.
Använder du det här med spelarna du jobbar med idag, som du tipsar idag? Påtalar du det här liksom?
Ja.
Fira framgångarna.
Man måste göra det. Mm. Det är så jäkla underskattat. Mm. Det är ungefär som, för jag brukar ta som, det fanns en fotbollsspelare, ni alla vet vem det är. Det är Pippo Inzaghi. Ja. Har ni sett när han gör mål?
Han firar varje mål som om det
spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om han, och det var, om Messi hade dribblat hela laget och passat till, och så hade han 2 centimeter petat in bollen. Han springer själv och han firar. Han springer själv kanske inte så schysst, men han firar. Han skiter i. Och jag lovar, det finns någonting med, för många spelare också, det är ungefär som det här med att när jag gör mål på träning, om en spelare gör mål på träning, och då bryr de sig inte ens. Ja, det var mål. Men det finns en teori som säger att om du börjar fira på träning som att liksom att yes, så stärker du din självkänsla, du stärker ditt självförtroende mycket mer. Så jag är helt för att fira dubbelt så mycket som du grämer när du torskar. För det kommer inte, och kommer inte grämer lika mycket som torskar, jag lovar. Mm. Så nej, 100%. Och det är sånt här som, det är så härligt när man har lite i bagaget. Man kan ge väldigt bra tips. Små saker som gör enormt stor skillnad för dem. Liksom, många har ju aldrig kanske tänkt på ett visst sätt eller hört det. Så. Mm.
Det låter ju lite som så här Nils van der Poel-konceptet. Att han fattade ju liksom att jag tränar jävligt mycket, men jag måste träna ännu mer. Och då börjar han ju jobba med att belöna sig själv. Ja, men om jag gör den här extra 10 milen cykling, ja, då får jag ta en glass liksom. Börja använda godis som en motivator. Det är ju något åt det hållet liknande. Funkar ju rätt bra för honom.
Ja, absolut. Herregud. Nej, men det gäller att hitta sin motivation, absolut. Men jag tror bara, summa summarum, att människor är för dåliga på att fira segrar. Man tar allting som går bra för givet. Mm. Och det är ju ingenting för givet egentligen. Så att det ligger alltid något jobb bakom. Så när man inte firar en seger, då tar man jobbet för givet. Men det är jobbet som kommer föra dig framåt i hela livet, va? Mm. Så, ja, men det är en liten tankeställare. Mm.
Vi närmar ju oss egentligen vår avtalade tid här. Men yes, är det okej om jag tar en 15-20 extra?
Absolut.
Får jag göra det?
Ja.
Vad härlig du är. Du ska måla om huset sen.
Ja, men fasen, absolut. Jag tänkte göra det på lunchen, men...
Förlåt, jag ska inte råna för mycket.
Nej, ingen stress, herregud.
Men... Jag skulle vilja fråga dig hur du var inne på det lite, men hur ser du tillbaka på uppbrottet med gifter? Hur det slutade?
Nej, men det är någonting jag ångrar jättemycket, givetvis. Alltså det är också så här, som jag var inne på tidigare, att en människa utvecklas ju olika. Mm. Och det är någonting jag också förstår idag när jag jobbar med ungdomar mycket, i att en person som är på ett visst sätt Det är ingen som liksom har en dålig attityd eller liksom är arrogant eller något sånt där, bara för att man måste liksom prata med personen, förstå vad ligger bakom. Det gör också att du får ut någonting annat. Men det är också som ledare, som tränare, att kunna förstå det. På den tiden när det hände så hade vi, jag ska veta det där. Ja, det är ju absolut en sämsta träning jag haft ju. Men det är också inte kanske, jag lägger inga värderingar i hur vi spelar. För alla tränare och liksom så har ju egna filosofier. Och du kan ju vinna, liksom Grekland kan vinna EM på att bara backa hem också. Spela 4-4-2. Det är inte det jag säger. Men jag hade aldrig, om jag tar mitt första senioruppdrag som tränare, så kan du inte börja med att ha 9 stycken krissamtal med en spelare och bara trycka på hur dåliga det är. Vad menar du? Som de gjorde då. Så viss del skulle jag säga ligger på hur man då, som Joels fall, hur de ja, vad ska man säga, behandlade situationen. De tog inte tiden att liksom så här, vad händer? Berätta, vad händer här? Utan det var bara fel, vilket gjorde att jag sa, så som jag var då, jag skulle aldrig göra så idag, sa jag så här, ja, men då behöver inte jag heller. Vad fan, jag drar härifrån bara. Det är ju liksom, jag vet inte väl det är liksom. Vilket inte var bra alls. Så att det är ju någonting jag ångrar jättemycket. Givetvis, 100%.
Men alltså det där, när började den typen av samtal då? Var det på försäsongen?
Nej, det var på försäsongen direkt. Ja. Grejen att det de inte förstod heller, det var det som är så jävla bra med alla tränare jag haft. Att man måste förstå en spelares... först, nummer ett, vad det är för spelartyp. Jag såg mig själv, jag kanske var mer en... Men jag var ju mer än kanske en kreativ spelare som behövde liksom... ja, men man behövde hitta ytor. Det är liksom, du kommer aldrig få en djupledsgående Fredrik Holster. Eller någon som skarvar en djupleds... Alltså det går inte att få det. Men ändå på försäsongen så spelade jag forward. Vi spelade 4-4-2 då. Och så bara, ja, men nu lägger vi ut bollen här. Sen så lägger vi en långboll och så kör vi en skarv här. Okej. Så man kände sig inte delaktig. Man kände ju också att liksom att shit, det här kommer jag är inte bra på det här. Och det bygger ju en frustration också. Vilket gjorde att jag försökte spela mitt spel och det passade ju inte in liksom alls. Det funkade ju inte. Om man ska veta det så, det funkade ju inte liksom. Vi var ingen match utifrån vad en tränare ville se för typ av fotboll och vilken fotboll jag kan spela. Det är faktiskt så. Men det spelar ingen roll. Och det är också någonting jag lär spela idag. Eller lär. Vilket hybrisord. Men det är någonting jag försöker att liksom bara promota, är att det spelar ingen roll vad tränaren eller domaren eller fansen eller dina föräldrar säger. Dina föräldrar kanske man ska få för sig. Det viktigaste här det är att man måste göra precis som tränaren säger. Exakt som tränaren säger. Och så gör du det så jävla bra du kan. För att du, om det inte går bra, fast du gör det som tränaren säger, kommer du från ny tränare. Det är så enkelt. Det ligger alltid på tränarens ansvar. Men det är ditt ansvar som spelare att göra som tränaren säger. Skyll aldrig på en tränare. Någonsin. Skyll aldrig på en domare. Någonsin. Skyll aldrig på en lagkamrat. Någonsin. Man ska skylla på sig själv om du inte gör allt. Och det är där någonting jag förespråkar nu. Och det är jätteviktigt, för det jag ser det är att spelare blir mer... Man är ju, idag så har man så himla lätt till att se sådär att, åh gud, hur spelar City idag? Hur spelar Arsenal? Ja, men varför spelar inte vi så? Varför ska vi? Och så vidare. Det spelar ingen roll hur du vill spela. Nu spelar vi på det här sättet. Och en dag kanske du spelar i City som spelar på det sättet. Jag hoppas det. Är du med? Förstår jag menar mindsetet där, va? Så att det är någonting jag försöker verkligen, att det spelar ingen roll vad tränaren säger. Du ska göra exakt som tränaren säger till 100%. Tjafsa inte emot. Det är bara att köra. För om det inte funkar, ryker tränaren, så får du en ny tränare. Men om du tjafsar emot så får du inte spela. Det går dåligt för laget. Och du får en ny tränare. Och så får, alltså förstår du, det blir en negativ spiral ändå. Så att nej, det är 100% så. Man får aldrig lägga fel på det fokuset. Men det är ju lätt sagt också. För det är ju så som spelare, vissa människor, jag var så också, att man hittade ju fel. Man försökte liksom se till något annat, att ja, men det är ju hans fel. Men det själv verkligen var mitt fel, 100%. Så är det.
Ja. Ja, vad har du pratat med Joel efteråt?
Jag har träffat honom flera gånger. Ja. Vi har ju mötts massa gånger.
Hur har det varit men, då?
Nej, men det har ju varit absolut en respekt i det, givetvis. Ja. Det är ju så. Men alltså, jag tänker det, och det är liksom att det handlar ju om kompetens. Nu har ju, det var ju hans första uppdrag. Och den kompetensen runt i hur du hanterar, för det finns ju två sidor som vi inne på tidigare. Det är dels hur du liksom planerar en fotboll, men dels också hur du hanterar människorna. Och alla är inte lika. Det är där tror jag man måste ta med sig. Men givet det här var ju som sagt hans första uppdrag och så vidare. Mm. Och givet har han blivit bättre, och jag vet att de klubbarna har varit, de jobbat jättemycket med lagsammanhållningen och laget, vilket är skitbra. Så att mycket har ju hänt. Och jag tror säkert att han är fantastisk på det nu. Men så som det var då, ja, så är det. Så var det inte optimalt. Så är det.
Har ni liksom kunnat ta varandra i hand?
Ja, 100%.
Ja.
Absolut. Ja. Men det är ju också, vad fan, jag skulle aldrig, liksom, alltså så här, att Joels del i det här, tränarens del i det här kanske var, om man ska välja 30%, resten är ju mitt. Mm. Det är bara jag. Jag hade kunnat, men det är också lite så här. På den tiden hade jag ingen, det är liksom så här, allting runt omkring det med agenter och så vidare var ju katastrof, vilket gjorde att hade jag haft någon vettig så hade man kunnat kanske då fått peppning på rätt sätt.
Mm.
Är du med?
Mm.
Vilket nu var det mycket så här, man gjorde allting på egen hand och så där. Man hade, jag hade behövt hjälp i det, 100%. Mm. Vad fan ska man göra, hur ska man hantera det? Och lite så. Så att det ligger ju på mig. Man kan aldrig säga att det är Joels fel eller någon annans fel. Det är ju mitt fel. Men det som man måste förstå bara det är att ibland så vissa spel, alla kan inte behandlas lika bra. Det är så där. Men annars så är det ju, jag tar ju fullt ansvar för det. Det är inte där.
Vad var det de ville få dig att jobba med?
Ja, men jag jobbar ju alldeles för lite. Jag sprang för lite. Det är ju dels där. Men jag försökte säga liksom att shit, ja. Och jag bara, och så sitter jag och tänker så här, shit, jag kan ju inte det. Jag vet inte riktigt hur jag gör det.
Mm.
Och sen så blir man så här, ha, fan gör jag nu då?
Mm.
Och så blir det en frustration i det. Så försöker man göra någonting som man inte kan göra. Mm. Ja, det är ju så. Alla spelare springer inte lika mycket, även fast man önskar att alla kunde springa lika mycket.
Mm.
Så den fotbollen jag spelar är också extremt intensiv. Alla spelare måste springa. Mm. Men då handlar det ju dels om så här, jag har ju haft spelare i mitt lag som inte som exakt som jag har varit. Men då måste man sälja in då. Du säljer ju in, som till en 24-åring säljer du inte in så här, vi ska vinna matchen imorgon. Då säger man så här att, hej, om ett år vill jag att du går till AIK.
Mm.
Men för att du ska gå till AIK, du ska inte gå kvar i Sundsvall. Förstår du? Det är där jag har lärt mig min karriär. Det är att det viktigaste en tränare kan göra är att sälja in sitt utifrån vem du är. Om du hade varit, ärligt talat, om någon annan som kanske lite mer så här, ja, men det här känns bra för mig i Sundsvall. De fattar ju att jag inte vill vara i Sundsvall i mitt liv.
Mm.
Då hade man kunnat sälja in det annorlunda, och det är där man tror jag som tränare är jätteviktigt, och liksom hur man kommunicerar det. Och det är så.
Mm. För det var ju alltid mycket liksom intresse och så runt omkring dig.
Ja.
Och jag kommer ihåg bland annat Turkiet, Holland typ.
Ja.
I slutet där, när det slutade som det slutade, så blev det ju Azerbaijan. Vad hände där? Hur kom de in i allting?
Ja, alltså egentligen så summa summarum är så här, om jag hade bara haft is i magen och inte bara, alltså jag bara köpt situationer och bara säger, ja, jag sitter på bänken. Mm. Jag kanske inte sitter på bänken, för att det som var att jag fick reda på sen, det var ju massa lag som bara sådär att väntade på att jag skulle bli free transfer.
Ja.
De visste precis, de såg ju våra Sundsvalls matcher också. De tänkte, jaha, men vad fan ska Holst spela? Det är ju Padib och han, vad heter han långa?
Eklund
ju. Mm. Men vad fan, jag passar ju inte in där. Och därefter har jag ju förstått att de förstod det också. För jag har ju träffat, man träffar ju många lag under eftersäsongen och sådär också. Så att det är lite sådär att jag skulle bara haft is i magen och bara suttit där, bara gjort mitt jobb. Och så hade jag ju kunnat gått till ett väldigt, förmodligen bra lag efteråt. Va?
Ja.
Men det som hände var egentligen att det blev som det blev, vilket var katastrof. Det var ju typ i maj, tror jag. Kan det ha varit i maj eller?
Mm.
Så jag bara tränade själv, gjorde en YouTube-video. På den tiden var det relativt nytt, tror jag också. Men den spreds ju jäkla bra. Så att jag fick ju typ så här, ja, då var det Azerbaijan, så var det något lag från, var det Indonesien kanske? Ja, det var massa olika konstiga ställen på jorden. Konstiga kanske vi inte får säga, men lite sådär.
Det är ett ovanligt jävla tryck i Indonesien tydligen.
Ja, fan, alltså jag lätt spelat idag. Jag har en polare som spelar i Thailand, fan livet.
Ja.
Nej, men så att då blev det Azerbaijan, och det var en, ärligt talat så var jag också lite såhär, jag bara, fan, vi testade något nytt.
Ja.
Och ärligt talat, livet där var ju fantastiskt. Jag menar, jag hade en chaufför som hämtade mig varje dag, släppte av mig varje dag. Jag käkade liksom att bo i centrala Baku som bor i Stockholm typ.
Mm.
Eller Sundsvall, det är precis som, alla kan engelska, du vet, så att det var inga problem. Sen så var det ju liksom situationen som den var, i att jag hade ju extremt dålig form när jag kom dit. Det tog säkert ett halvår för mig att bara komma in i allting.
Mm.
Och den tiden har man ju inte när man är utomlands.
Mm.
Speciellt inte som sådana länder. Så det blev en kort session, jag var där 8 månader tror jag.
Mm.
Men det var också extremt lärorikt. För det som hände egentligen, det var ju då jag började plugga också. När jag var där.
Vad började du plugga då?
Ja, jag började redan i Sundsvall i och för sig. Men för att läsa upp lite ämnen och så vidare. Men där som var sen att jag tog steget, och på den tiden hade man som fotbollsspelare, elitfotbollsspelare, möjligheten att gå en sån här sportmanagementutbildning då, via spelarfacket vi hade i Danmark på distans. Så det är oftast lite så jag brukar se det också. Hade inte det hänt så hade jag aldrig börjat plugga. Och det är någonting jag är extremt glad för idag. För det är ju någonstans skolan, den tiden liksom jag offrade med nästan fyra år, gör ju att jag har fått de jobben jag haft ju, så att säga. Så att, ja, allting, det finns alltid något gott ur något, allt.
Ja, men det, nej, men det är ju något fint. Det är ju på något sätt där man landar när man ska knyta ihop säcken runt dig. Jag tror vi hade kunnat göra 3 timmar podd ungefär och liksom dyka in i allting. Men, ja, men liksom när man knyter ihop säcken så här efter den här timmen, så är det väl typ det. Det har ju hänt väldigt mycket med dig sen tiden i Sundsvall, sen dagen du anlände i Sundsvall.
Verkligen. Så är det.
Ja, det har varit en del lyssnarfrågor sådär, men vi har kommit in på ganska mycket. En kille frågar, Lars Nylin frågar, blev det så mycket bättre i Baku? Säger han.
Ja, nej, men det blev det ju inte. Alltså utifrån, det är ju ett annat liv, är det? Ja. Det blev bättre utifrån att jag var tvungen, någonstans när man hamnar där så blir man så här, holy shit, nummer ett, vi har det så jäkla bra i Sverige. Alltså vi kan inte, det är återigen någonting så här, man får aldrig ta det vi har i Sverige för givet. För det jag såg i Azerbaijan, jag menar, det kan vi inte ens, det är en mardröm liksom, ärligt talat, om man ska vara ärlig, hur vissa har det där, va? Så att vi har det, det är nummer ett, ärligt talat, det var det första jag tog med mig. Jag bara, wow, Sverige är fan fantastiskt liksom. Land alltså. Shit. Och nummer två blev det ju bättre utifrån att jag tog ju någonstans ansvar över min så här, vidare liv i att jag utbilda mig egentligen. Så att jag utifrån så här, om man ser på långsiktigt perspektiv så blev det ju bättre. Men alltså, självklart blev det inte bättre i fotboll, men det var då, Azerbaijan var ju en nödlösning. Hade jag gått till AIK hade jag gjort det direkt ju, tror jag menar. Men alltså, det är ju så. Det är bara att köta på. Men så är det. Så mycket bättre blir det inte utifrån fotboll, nej.
Snabbt svar då. Bästa GIF-minnet? Anton Sundström är det som frågar.
Jag kommer ihåg, fan det finns säkert flera, men det finns många. Jag kommer aldrig glömma matchen mot Hammarby på Söderstadion. Det är nog den bästa matchen jag gjort tror jag, i mitt liv. Vi vann med 3-1. Jag gjorde 2 mål en assist. För att det är någonting också med de här arenorna och när Hammarby, när det var sången de hade innan, fan, alltså det går inte att vara dåligt. Det är omöjligt. Det är därför också jag tycker det är så tråkigt att jag aldrig fick chans att spela ett riktigt storlag, för jag tror att det hade passat mig ganska bra.
Men ja, så alltså, det är också fler, många frågar ju om det där liksom. Ja, men anser du att du nådde din fulla, nej, inte potential sådär liksom? Och vi har ju varit inne på det så pass mycket.
Ja.
Men därför vill jag vända på det lite och fråga, hur känner du över att det inte
blir så? Ja, grejen är att jag har tänkt på det också. Ja. Jag har tänkt på det där jättemycket, för jag är en sån person, jag analyserar sjukt mycket för att liksom, ja, se vad man kan lära sig av det. Och jag, så som jag var då och tänkte, för jag fick höra från att jag var 16 år att du kan bli hur bra som helst. De sa så här, det är bara du som avgör. Och jag bara, vad fan betyder det? Ja, jag kör väl som jag kör då. Och sen så var jag 24, ja, du kan, vad fan, varför gör du inte bara det här? Men jag vet inte. För det som var att jag var så som person att jag var lite så här, ja, vad fan, jag spelar väl fotboll bara. Ja, jag har kul bara. Och det är så här i efterhand, så det är det som känns himla skönt. Hade jag känt så här att, nej men jag gör inte det för jag inte pallar eller. Nej, jag var så som människa, jag är nog ganska som människa också, än fast nu har jag blivit mycket bättre på det, men det var bara så jag var, så jag är. Tyvärr så var inte, för fotbollslivet, fotbollskarriär, eller allting man gör, idrott, kräver så jäkla... Det är väldigt speciellt, det är extremt svårt. Det är därför så få blir så himla bra. För man får aldrig bli bekväm. Jag menar, jag var fotbollsproffs när jag var 17 år. När jag var 25, då var jag fotbollsproffs i nästan 8 år. Tror du? Det är ju vardag då. Det är inget häftigt. Att möta Hammarby är standard, möta Häcken är standard. Och det är också någonting... Det är det som gör fotboll så svårt. För att då måste man hitta ny motivation i att, vad fan, vad vill jag? Vad gör jag? Men jag nådde inte nära ens min potential utifrån hur bra jag var när jag var ung. Så är det ju. Men det ligger ju på mig. Men det är det som är så bra när jag försöker lära unga spelare idag. Att det finns inga genvägar. Om du inte jobbar hårt så kommer någon annan ta din plats. Punkt. Slut. Det är ju så.
Men har du liksom varit, har du kunnat acceptera det att du inte nådde det fulla?
Absolut.
Du har gjort det.
Ja. Mm. Ja, fan.
Det är ju fan inte alla som kan. Det är inte självklart.
Nej, det är inte. Men jag tror att jag har tänkt mycket på det där. Alltså. Mm. Men sen, återigen, det är ju så jag var. Jag kan inte göra någonting annorlunda.
Mm.
För jag tänkte på det här. Jag hade inte riktigt... Jag spelade fotboll alldeles för mycket för att jag tyckte det var roligt. Mm. Förstår jag menar? Mm. Alldeles för mycket. Jag hade behövt bara så här, fuck it, det här är inte kul, men jag måste göra det. Och så köttat på att göra. Gjort det. Men när jag spelade fotboll var det så här, men det där tycker inte jag är kul, så jag gör inte det. Men det där tycker jag är skitroligt.
Mm.
Och det funkar ju inte så liksom. Så nej, så det är absolut, det är, men det är också, jag försöker som sagt, jag försöker få ut det till unga spelare idag.
Mm.
Och kanske till och med A-lag också. Vi har varit med A-laget här lite grann under åren, men det handlar hela tiden om att hitta den här motivationen, varför gör det, och liksom att se det större i det.
Mm. Jag tycker det här har varit grymt att få den här pratstunden med dig och få höra dig. Du är härlig, du har en frispråkighet som jag tycker saknas så mycket idag. Jag tycker om det måste man ju bara få skicka med dig liksom.
Ja, men
du har, det är ett eget språk när Fredrik Holster talar. Det är så. Det är så att man vill säga kom tillbaka på något sätt. Men vi får se i framtiden.
Jag har faktiskt inte varit i Sundsvall sedan 2000. Ja, typ 13.
Ja, varför då?
Jag är helt sjukt faktiskt. Mm. Jag har aldrig, det är för dåligt. Och ändå har man haft liksom, det är för dåligt. Får fan åka upp dit sommar kanske.
Ja, då ordnar vi fram den där energidrycken så att du vaknar.
Men det måste.
Ja, ser du. Nu Fredrik, ska du få måla huset.
Gött.
Nu ska det få bli svart.
Skrapa först, viktigt det.
Skrapa först, mycket viktigt. Ja. Men otroligt grymt. Stort tack.
Ja, men.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.